I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Helige Fader, kom och var oss nära. Låt oss förnimma kraften av din lära. Du som kan giva mer än vi begära, hör oss, o Fader. Jesus, var nära oss. Du som dog för alla. Ge oss din frälsning, hör vi dig och kalla. Led oss och bär oss, att vi ej må falla. Du är vår starkhet. Helige Ande, som i sanning leder. Himmelska duva, sänk idag dig neder. Helga, välsigna varje själ som beder. Amen. Ja, amen. Idag firar vi heliga trefaldighetsdag som är avslutningen på påskens och pingstens högtid. För med pingsten har vi också fått anden uppenbarad för oss. Och fadern, sonen, anden har uppenbarat sig och gjort sig känd för oss så att vi kan tacka Gud treenig och tillbe honom i ande och sanning. Och så får vi lov att ta Guds namn, den treeniges namn i vår mun, som vi precis gjorde i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, och åkalla honom. Och så finns ju detta löfte i skriften att var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Frälst ifrån allt som vi behöver bli befriade ifrån, räddade ifrån. Och så har han också knutit ett löfte till sitt namn där han sa att när ni samlas i mitt namn så ska jag vara mitt ibland er. Och det är därför vi är samlade i just Guds namn. De här inledningsorden i gudstjänsten kanske ganska snart blir lite så här, lite tomma ord som vi hastigt läser igenom utan att tänka på det. Men i de här orden ligger en väldig kraft. Ett ofattbart löfte om att han själv ska vara här, nu, i denna stunden. När ni samlas i mitt namn, i Guds namn, ska jag vara mitt ibland er, sa Jesus. Så nu har det uppstått här ett möte med den levande guden. Om vi bara tänker ett ögonblick på denna världens mäktigaste, låt oss säga president Trump eller någon liknande. Vi skulle inte ens bli påtänkta för ett möte med honom. Det skulle vara sådana barriärer innan vi fick komma nära honom att vi kan sluta tänka på det. Men om honom, om vilken det står, att han leder kungars tankar såsom vattenbäckar. Han själv ger oss detta privilegium att få komma nära honom. Eller ännu bättre, han kommer nära oss. Så på hans namn, hans löfte, liksom drar vi honom till oss. Han är så att säga tvungen att vara mitt ibland oss när vi åkallar hans namn. Lyssna på oss. Och kanske får vi tillägga att han får stå ut med oss. Det är vårt stora privilegium. Men vår stora glädje är att han inte bara är tvungen till det utan att han också faktiskt vill det. Och inget hellre vill än att vi ska åkalla hans namn och inbjuda honom till att vara här mitt ibland oss. För han vill just detta. Han vill vara vår Gud. Han vill vara din Gud. Och han vill komma till dig och möta dig. Och han vill benåda dig. För det är ju det här. Att Gud är ljus. Han är helig. Står så högt över vår kortsiktiga, syndfulla tankevärld. Och vårt handlande som orenar oss. När det står om översteprästen i gamla förbundet att han bara en gång per år fick gå in i det allra heligaste där Gud var, så gick han in under rigorösa renhetsföreskrifter. Och så finns det omvittnat i rabbinska källor att man band ett rep om foten om honom liksom för säkerhets skull. Det är inte riskfritt att gå in i den helige gudens närhet. Men vem kan då bestå? Kan någon bestå i hans närhet? Jo, den som inför mötet med Gud binder Gud vid hans egna löften om nåd och om renhet, om förlåtelse. Så att när han kommer så har vi inte längre något att frukta, utan istället kan få möta honom och vänta oss allt gott ifrån honom. Så det första vi ska göra, det första som vi nu gör när vi har åkallat hans namn för att han ska vara mitt ibland oss, så är det för att böja våra hjärtan inför honom och be om nåd på hans löfte. Åkalla hans namn och bli frälst ifrån allt ont. Och liksom här vara i Guds heliga boningar. Värmas av hans värme, näras av hans ord och mättas i hans bord. Så låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Allsmäktige Gud, du som har gett oss, dina tjänare, tron på dig, himmelske Fader, din son och den helige Ande. Bevara din kyrka i sanningen så att vi alltid håller fast vid det eviga livets hopp. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som med dig och den helige Ande lever och regerar i en gudom från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord på heliga trefaldighetsdag. Den gammaltestamentliga läsningen är hämtad ifrån femte Moseboken kapitel 4. Mose sa det till Israel: fråga tider som varit före dig, från den dag då Gud skapade människor på jorden. Fråga från himlens ena ände till den andra. Har någonsin något så stort som detta skett? Eller har man hört talas om något som är som detta likt? Har något folk hört Guds röst tala ur elden, så som du har hört och överlevt? Eller har någon Gud försökt att gå och ta ett folk åt sig ur ett annat folk genom prövningar, tecken, under, genom krig, genom stark hand, utsträckt arm och genom stora och fruktansvärda gärningar? Allt detta som Herren är Gud har gjort med er i Egypten inför dina ögon. Därför ska du idag veta och lägga på hjärtat att Herren är Gud uppe i himlen och nere på jorden. Det finns ingen annan. Och du ska hålla hans stadgar och bud som jag idag ger dig, för att det ska gå väl för dig och dina barn efter dig, och för att du länge ska få leva i det land som Herren är Gud vill ge dig för all framtid. Hör också Herrens ord i episteltexten. Så står skrivet i Apostlagärningarna kapitel 2. Petrus sade: honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden. David säger med tanke på honom: jag har alltid Herren för ögonen, han står på min högra sida för att jag inte ska vackla. Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min tunga, ja, också min kropp ska vila i det hoppet, att du inte ska lämna mig i graven eller låta din helige se förgängelsen. Du har visat mig livets vägar och du ska uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte. Mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven. Hans grav finns ibland oss än idag. Han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron. I förväg såg han Kristi uppståndelse och sa: han ska inte lämnas kvar i graven och hans kropp ska inte se förgängelsen. Det är denne Jesus som Gud har uppväckt, och vi alla vittnen till det. Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade helige ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör. Ty David har inte farit upp till himlen, men han säger: Herren sade till min Herre, sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus i kapitel 11. Vid den tiden sa Jesus: jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Ja, Fader, detta var din goda vilja. Allt har min Fader överlämnat åt mig, och ingen känner Sonen utan Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, det jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. I Faderns och Sonens och den heliga andes namn vi ber. O Fader vår, barmhärtig god, som oss till dig vill kalla, och rena oss med Kristi blod som frälsning ger åt alla. Låt komma, Gud, till oss det ord, det heliga och klara, som himmel skapade och jord. Låt det vårt ledljus vara och ingen vilse fara. Amen. Vi hörde Jesus säga: kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Det är säkert så att många av er är ganska slitna, med mycket arbete, vårdtrötthet, allergier och mycket, mycket mera sådant. Och det skulle passa fint med vila, som vi hör om. Men det är inte därför du har kommit hit. Du väntar nog egentligen mest på sommarlov, på semester. Och det är inte kanske i första hand den vilan som Jesus tänker på när han talar om vila här. Fast han unnar oss den vilan också. Men nu skulle det kunna vara så här att någon hoppar över gudstjänsten för att arbetsbördorna är så tunga. Det är så mycket att göra, helt enkelt. Det är mycket nu, som man brukar säga. Men då kan man faktiskt börja tappa bort den vila som Jesus erbjuder. Och just idag så talar han just om den här vilan, så är man inte här så missar man något om vila. Tänk på vilodagen, säger det tredje budet. Glöm inte bort den. Men om det inte i första hand handlar om en ledig dag eller semester, vad är det då för en vila som är så viktig att få fatt på, så att jag prioriterar vilodagen och tar en nödvändig paus ifrån vardagens slit? Så låt oss fördjupa i den här predikan först vad den tunga bördan är och vad den verkliga vilan är, för att det blir så som Jesus sa, att bördan är lätt, den vi får bära. Först den tunga bördan. Ganska snabbt kan vi nog räkna upp flera tunga bördor som vi bär på just nu. Att vara förälder, make, vän kan vara en väldigt tung börda, därför att de som kommer i ens väg och är så tunga och bär på så mycket som är tungt. Eller jag kan bära på egna fysiska, psykiska bördor och inte märkt att Gud har helat mig från detta, som jag vet att han kan göra. Nu står det att som ett löfte att vi får kasta alla våra bekymmer på honom, för han har omsorg om oss. Och visst, det finns ju en vila i det här att man lägger över sin börda på någon annan också, för delad börda är en halv börda. Och kanske också att Gud ger ett perspektiv på bördan som hjälper mig att tänka att han har ändå omsorg om mig, han har inte övergett mig. Och påminner mig också om att det är så många som lider av tunga bördor, också trossyskon, bibliska personer. Och att Gud använder och har visat det på så många sätt och vid så många tillfällen att han använder tunga bördor för att föra oss närmare honom. Men så kanske det ändå blir en suck för dig. Ja, bördan finns kvar. Kanske kvar i själva kroppen. Men den verkliga vilan sitter inte i att slippa den här typen av bördor. För det finns människor som har, i jämförelse i alla fall, enkla liv. Friska liv. Enkla medmänniskor. Men som ändå bär på tunga bördor. Och det är den börda som jag själv är. I djupet av min själ, den jag är, eller kanske egentligen den jag borde vara. Och hur jag borde vara, det ligger där som en ständigt piska över mig, över mitt liv, och blir mig till en sån tung börda. Jesus hamnade förvånansvärt ofta i diskussioner om sabbaten, alltså judarnas sabbat. Sabbat betyder ju vila eller vilodag. Om vad som var tillåtet på sabbaten och vad som krävdes för att bli betraktad som en god, rättrogen jude. En gång botade Jesus en man på sabbaten och sa: ta din bädd och gå. Och då var det genast några som var där och sa att det fick han inte göra. Han fick inte bära sin bädd, för det var sabbat. För det är de stadgar som hade vuxit fram kring det sabbatsbud som Gud hade gett. Tänk på vilodagen. Ja, vad då tänk? Ja, då växte det fram en massa stadgar för att hjälpa människorna att tänka: vad är det att helga sabbaten? Och då till exempel så sa en stadga att man fick inte lov att bära sin bädd, för det var ett arbete. Fast man kunde få klä sin bädd som en dräkt, och då var det inte arbete. Så då var det okej. Men den här mannen, han bar på sin bädd, och det var fel. Det här kanske låter lite skrattretande, men alla dessa detaljerade instruktioner var ju tänkta som en hjälp för människor för att veta vad som gällde. Så att man kunde rätta in sig och veta: nej, men nu är jag okej. Nu kan ingen klandra mig. Och är det okej, då kan jag slappna av. Då kan jag vila. Och ju fler lagar, desto bättre. För då blir det enklare att säkerställa om man var okej. Och de som då menade att de var på hyfsat rätt sida om alla stadgar och lagen, de fann förstås en vila i lagen. Men de som slet med att ha koll på vad som gällde och som kände att de alltid låg under den där gränsen och liksom plågades av alla andra som menade att de hade koll och lyckades hålla sig på rätt sida. Och idag skulle vi kunna göra en slags tillämpning av, idag kan vi plågas av det lyckade livet som kastas oss i ansiktet på sociala medier, som på något sätt visar att hur mycket under det vi ligger. De, eller vi om vi så vill, de arbetade och bar på tunga bördor. För de fann inte någon vila i lagen. De hittade inte till det tillstånd där de kunde andas ut och vara godkända och slippa andras pekpinnar. Och då var ju det här ändå bara jämförelse med andra människor. De som menade att de var okej och på rätt sida. Fast problemet med de andra var ju att de inte var så väldigt noga med lagen, utan att de inte var tillräckligt noga med lagen. För Jesus sa till dem vid ett tillfälle: ni hör till dem som vill framstå som rättfärdiga inför människor, men Gud känner era hjärtan. De var för ytliga helt enkelt. Men de som slet, och som slet för att hålla sig på jämn nivå, den godkända nivån, att det slitet kunde faktiskt hjälpa dem att tänka att människors standard spelar ändå inte någon roll, eftersom livet sist och slutligen levs inför Gud som känner våra hjärtan och inte bara det som vi kan visa upp. Och den som känner sitt hjärta så som Gud känner det, han frågar inte i första hand efter fler lagar eller att hålla sig på rätt sida av människors bedömningar, utan efter nåd. Inte människors nåd. Det kan man inte begära. Det kan man hoppas på, men inte begära. Utan Guds nåd. Och med Guds nåd vila. Verklig vila. Så låt oss tala om den verkliga vilan. Om alla människor kände sitt hjärtas tillstånd som Gud känner det, skulle vi alla vara små, fattiga, tiggare, svaga. Men nu är det inte så att vi ser det så. Vi avskyr vår egen litenhet. Och andras storhet är en plåga för oss, för den påminner oss om vår litenhet. Vi skäms över vår svaghet och försöker dölja den och flytta fokus på det som ser gott ut och ser bra ut och som ser fromt ut. Och kan vi dessutom ställa fram andras fel, så kan det visa något hos oss som är rätt. Men det här har en olycklig följd för oss, och det är att vi hamnar bland de som är kloka och visa, som Gud döljer sig för, nämligen de självkloka och självvisa, som med sin rättfärdighet inför människor försöker att finna vila. Men Jesus tackar Gud för att han uppenbarar sig för de små. Eller det står ordagrant: för späda barn. För späda barn, det är de som utan att förställa sig, utan förtjänst, utan merit, utan jämförelse, tar emot allt av nåd. De kan ju inte något annat. När Jesus fällde sin dom över församlingen i Laodikea i Uppenbarelseboken, så var det för att de sa: jag är rik, jag behöver inget. Och Jesus sa: du ser inte att du i själva verket är fattig, blind, naken, som ett barn, hjälplöst utlämnat åt nåd. Det var deras nöd. Det är vår nöd att inte se på oss själva som Jesus ser på oss, nämligen så som det är. Men den helige ande, hjälparen som vi har, hans utgjutande som vi har fått fira, han lämnar oss inte i vår illusion om oss själva, i vår nöd. Men man kan faktiskt säga så här, att det är han som i vårt inre gör arbetet med att rättfärdiga oss själva så tungt att vi inte orkar bära det. När det blir så tungt av att bära bördan av oss själva, så är det inte ett Guds avståndstagande utan ett Guds förbarmande. Du finner inte vila i lagen. Du måste söka någon annanstans. Och när den bördan har blivit tung och slitsam, då uppenbarar Gud i himlen dig för Jesus. Och det löfte som han bjuder till alla: kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Här kommer han med en verklig vila åt den som arbetar och är tyngd av hjärtats bördor. Och då undrar du kanske, hur då? Och vi får några antydningar i texten. Jesus talar om sitt ok och att lära av hans ödmjukhet. Hans ok, hans ödmjukhet, kanske får dig genast att tänka på hans kors, och du tänker rätt. För han som var utan synd och därför kunde kasta den första stenen på kvinnan som hade blivit dömd av människor, han lät sin sten ligga. För om stenar skulle kastas, så hade alla blivit stenade. Inte heller jag dömer dig, sa Jesus sen till henne. Gud dömer dig inte, för domen över dig har redan lagts på mig. Och det är oket som ligger över Jesus. Han ödmjukade sig genom att inte rättfärdiga sig själv ens när han kunde det, ni vet, när han var åtalad. Han ödmjukade sig med att bära en skuld som inte var hans och stå ut med hela den tunga domen över vår tunga syndabörda för att kunna ställa rövare fria, rättfärdiga inför Gud. Och här får du räkna in dig själv. Fri, benådad, älskad. Den här rövaren på korset, helt plötsligt så blev den tunga bördan av att vara han så enormt mycket tyngre, för han stod där liksom på tröskeln till evigheten. Det tunga var inte att han precis skulle dö, utan det tunga var att han skulle möta sin Herre. Men så vände han sig med sin tunga börda mot Jesus och fann vila för sin själ i Jesu ord om att få vara med honom, kungen i hans rike. Därför att domen över den tunga bördan som rövaren bar på låg över honom. Och så fann han vila till sist, precis när han tog sina sista andetag. Så har Jesus en lätt börda att ge oss, den lätta bördan. Att ta på sig det ok som Jesus bär på. Att gå in liksom under hans kors som han bär på. Det är i första hand att se vart han går med detta kors och se var denna tunga börda är lagd. Den är lagd på hans axlar tills han andas ut och de är borta. Och att följa Jesus, det här oket, det är milt, därför att Guds dom och vrede har tagits över av honom och finns inte längre som ett hot för dig och mig. Nu ligger det nåd och vila över det ok som du får gå in och bära med honom till vila för din själ. Men det är ändå ett ok att följa Jesus. Det är ett kors att följa honom och att lära av hans ödmjukhet innebär en kamp inom dig mot din egen stolthet och ditt eget högmod att själv vara herre och herde. Men kampen finns, och segern i kampen finns i vilan. Vilan i att Guds välbehag är där. I att förklaras rättfärdig. Inte i syfte att bli det. I att lyfta sin blick och mötas av Guds ansikte som lyser. Och finna sin glädje där. Inte i sin egen väg och i sin egen storhet och stolthet. Eller hur människor uppfattar mig. Utan människorna. Jag kan tjäna dem. Inte för att få något tillbaka. Därför att jag har fått allt. En öppen himmel. Av min Gud och Fader. Och jag kan släppa taget om mitt eget. Därför att allt är i hans hand. Så att bördan egentligen ligger i mitt eget hjärta som inte vill släppa taget. Och när min själ finner ro hos honom så gör det något med min oro. Åtminstone blir inte oro det enda jag bär på. Endast i Gud har min själ sin ro. Och de bördor som andra människor är, som jag liksom bara får ha hängandes runt mig, eller de bördor som mina egna krämpor är, ja, det är som med Paulus ord, de väger till sist lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Uppenbaras för de små. Som inte försökt att bli stora, utan som vet att inget större finns än att få höra till honom. Uppenbaras för de fattiga, som inte försökt att bli märkvärdiga, utan som vet att den sanna rikedomen hör hemma hos honom. Uppenbaras för de blinda, som måste medge att det går egentligen inte att se sitt liv och sin väg i något annat ljus än i Guds ljus. I ditt ljus ser vi ljus, står det. Med säkerhet famlar jag och går vilse om inte ditt ljus leder mig. Uppenbaras för de svaga, som inte krampaktigt försöker ge intryck av att vara starka, utan vet att i min Gud har jag funnit styrka. Ja, Paulus skriver på ett ställe att nåd är nog. När han inte förstod varför en viss törntagg inte kunde tas ifrån honom. Vi vet inte vad det är, men det var en törntagg som plågade honom. För om han bara hade blivit av med den, då hade han blivit mindre svag. Och så insåg han, men när jag är svag och måste vara svag, då är jag stark, inte i mig själv, utan i Kristus. Då ska hans kärlek bära mig och inte jag med mina tunga bördor. Så till sist, tänk på vilodagen. Inte för att säkerställa att du har gått till gudstjänst tillräckligt många gånger för att vara en godkänd kristen och på det viset finna vila på din väg, utan för att i Guds ord och gudstjänst få fatt på den nåd som ställer dig inför Gud i första hand och möter frihet, rättfärdighet, vila, och till och med så att du kan säga det som det borde vara och din börda tas ifrån dig. i hans löfte och i hans inbjudan: kom till mig alla ni som bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Så att när du hör de orden om en liten stund, kom, allt är tillrätt, så är det för att allt är fullbordat och du får ta emot det som ett hjälplöst barn av nåd. Han uppenbarar sig för de små. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss så stå upp och bekänna vår tro på den treenige Guden, så som vi blir döpta till. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på den Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.